God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Klockan är 7:02 på morgonen. Det är den 10 maj 2004. Vi har en 10 grader här i Nacka just nu och vi har, ja, det är lite sådär halvmulet, halvsol. Man ser solen lysa igenom som en stor gul blaffare bakom moln, så det finns en sol. Det kommer dock att öka till vad det gäller molnigheten under dagen. Det kommer att komma en annan regnskur också under dagen, så passa på att njuta av solen och uppehållet medan ni kan. Det blir muligt hela dagen sådär, kanske i natt först, och titta solen fram igen. Solen, apropå den, gick upp 4:29 och går ner 21:01 i natt. Vinden 5 meter per sekund, sydostlig, lite vridande till syd senare under kvällen sådär. Det är läget. Jag heter Lasse Lundberg, finns här i direktsändning varje vardag mellan 7 och 8 på Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Och musiken spelas av Ernesto Cortázar. Eternity med Ernesto Cortázar i Radio Nacka. Och vi kommer få en sådär 17 grader under dagen idag. Nu är det bara 11 grader än så länge här i Nacka. I så halvmulet läge där. Man får passa på. Ja, det är redan blivit lite mulare. Men man kan se några blåa stråk där uppe i himlen. Annars är det mest vitt, mest mulet idag. Vi ska även fortsätta med boken som vanligt. Lars Erikssons Stockholms historia under 750 år. I förra veckan fick vi höra en del om vattenhöjningarna, hur, ja, Östersjön hade haft en vik in, och sen hade det skett landhöjning och viken hade blivit till en insjö kallad Mälaren. Och hur då vattnet hade börjat strömma när det passerade det som nu är Gamla stan. Därför så blev det så strömt. Ja, vi ska få lära oss mer idag. Men tyvärr i dagens avsnitt av boken ser det mest krig och elände. Och det Ja, det är bondeuppror och det är kungatrogna soldater som massakrerar bönder och det är danskar som kommer till hjälp och det är allt möjligt sånt där. Så det är mest varit krig och elände i historien. Och i fredags så efter den här sändningen då så bänkade jag mig ner och tittade på TV, alltså jag tittade på dator. På direktsändning från Washington DC där Donald Rumsfeld vittnade inför både senat och... Nu blev det något fel här. Hallå? Ja, och kongresshus. Och berättade om vad han visste och inte visste om vad som hade hänt. Och det lär vara fler otrevliga bilder på gång. Och det verkar som, jag måste säga, det verkar som medierna frossar i det här nu och kunna visa så mycket otrevliga bilder som möjligt. Det verkar faktiskt som de njuter av det här. Men de visar inte... Har de visat bilden på Daniel Pearl när terroristerna skar av halsen på honom och filmade det? Nej, Daniel Pearl var en journalist som tillfångatogs av terroristerna och avrättades. Hans brott var väl då mest att han var jude, tyckte terroristerna, och... Det är den gamla nazismen som kommer tillbaka, skulle man kunna säga. Många nazisterna exporterade ju sig själva och sin tro till vissa arabländer. Och inte minst Saddam Husseins parti var en kombination av stalinism och hitlerism. Och det var så bokstavligt talat många nazister som tog sig dit och exporterade sin socialism till arabländerna. Mein Kampf säljs i många länder där. Öppet. Så det är sånt som kommer tillbaka. Och det som är... Jag vet inte om man ska vara... Ska man vara glad eller ledsen att... Är det så att standarden för USA är så hög så att man därför tycker det här är så otrevligt med de här bilderna, så tycker jag i alla fall jag. Men det blir någonting konstigt när man koncentrerar sig på det här, de här övergreppen som har skett i amerikanska fängelser i, ja det är precis Saddams gamla fängelse, det fanns inga andra byggnader att ta till men de som är i Irak. Men samtidigt så sprängs folk ihjäl. Bara för är det en eller två veckor sedan som det var en sån här Merca-buss med flickor, skolflickor i kanske 10-årsåldern, 5-10-årsåldern på väg till en skola där i Irak, och en av de här massmördande terroristerna detonerade en bomb som satt eld på bussen och brände el många av de här skolflickorna levande. Det är sånt som man försöker stoppa. Och det konstiga är att det ges ingen uppmärksamhet till de ständiga dåden och inte heller till marinkårssoldater som har hittats med byxorna nere, med händerna avhuggna, huvudena avhuggna eller hängt som broar, och inte heller alla mirakel som sprängs el och bränns el levande ofta. Så det verkar, det blir någonting, man vet inte vad man ska tycka när media koncentrerar sig på enbart de försyndelser, och som då är betydligt mildare, som har skett i fängelserna här. Det är någonting konstigt. Och sen är också frågan hur mycket av det här som var enskilda företeelser. Det ser onekligen ut så. Man följer både politik och man följer hur amerikanska armén fungerar, vilka regler de sätter upp. De har ju till exempel installerat eller integrerat väldigt många kvinnor och minoriteter i sina, bland sina soldater. Så de har ju verkligen erfarenhet att hålla ordning. Det har ju fungerat förhållandevis extremt bra i den amerikanska militären, med tanke på att man just har introducerat grupper som tidigare inte har samsats. Olika minoriteter, så kallade. Och med den kultur som finns och med de regler som finns, att man inte får utföra order som är så kallade krigsbrott, så vet man att det finns en sån hel kultur. Och när man nu ser reaktionen också hela vägen på hur illa man tycker om de här brotten även inom alla militärkretsar, så måste man ju dra slutsatsen att det verkar knappast vara ett systemfel det här, att det förekommer såna övergrepp. Det finns ingenting i bilden som riktigt tyder på det. Sen ska man kunna ställa en helt annan fråga, och det är ur krigets synpunkt. Kriget är ju ett djävulskap, och en helt annan fråga är, om man nu ska föra krig, hur man ska göra det. Då är det ju frågan om övergrepp hela tiden. Det är ju det handlar om. Men hittills har jag inte hört någon som har försvarat att såna här övergrepp skulle kunna hjälpa i till exempel förhör, att mjuka upp fångarna som det heter. Jag har inte hört någon sån riktig förklaring, och det kan då bero på att det inte fungerar helt enkelt. Men om det skulle fungera, då kan man ju fråga sig, de här som är gripna har blivit skändade och illa behandlade, de här irakerna, vad var det för några? Det var sådana som planerade att spränga ihjäl som de här, den här busslasten med flickor som jag pratade om nyss till exempel. Det var sådana som planerade bomber och spränga ihjäl och bränna ihjäl andra civila iraker. Det är alltså frågan om folk som är ute för att massmörda, organisera massmord, bränna ihjäl folk levande eller spränga ihjäl dem och skaffa dem skador för resten av livet, och inte då bara mot koalitionssoldater utan mot irakiska civila. Det är frågan om att de beger sig till bostadshus och skjuter mot amerikanska soldater för att få eld tillbaka mot alla civila som finns i huset. De barrikaderar sig bland civila för att det ska bli så många civila offer som möjligt. Och de planerar fler bombdåd för att mörda och massakrera så många civila iraker som möjligt, för att ställa till så mycket elände som möjligt. Och det är de som har gripits, det är de som finns på fängelserna. Och då måste jag säga, om det är så att man kan förhindra fler massmord genom att få ut upplysningar ur dem, och om det gäller att få ut upplysningarna genom att mjuka upp dem, då är frågan vilket är värst. Den behandling de har varit utsatta för i fängelset, eller att brännas ihjäl levande, framförallt om man är helt inte inblandad, man är vanlig civil och inte blandar sig i striderna. Och det är alla, det är ju kvinnor och barn som mördas av de här massmördarna. Så det är någonting snett i balansen på hela rapporteringen här, när man fokuserar på att det skulle vara så synd om de här terroristerna som anlägger bomber och spränger ihjäl folk. Och så kan man naturligtvis inte anlägga vanliga rättsliga, civilrättsliga aspekter på det här. Det är ju frågan om ett krig. Så det här säger jag för att det är något snett med rapporteringen. Och jag ska berätta mer om det här senare. Vi spelar lite mer musik så länge. Man kan också ringa hit om man inte håller med mig, eller om man håller med mig, i vilket fall. Man kan ringa 08 716 44 17. Jag har en av de senaste nyheterna som just har kommit in. Det är från Reuters som meddelar att terroristerna nu har lyckats spränga sönder en av de stora pipelines som är basen för Iraks ekonomi. Ibland så har man folk som säger att iraker bekämpar ockupationsmakten. Det är inte en trolig förklaring att terroristerna vill krascha hela det civiliserade Irak. Så nu har antidemokraterna lyckats minska oljeexporten. Och de försöker fortfarande spränga oljetankers. Och den här... Jag ska se om jag kan hitta fler upplysningar om den här pipelinen. Det är alltså i södra Irak som en pipeline har sprängt. Så det är någonting de har försökt med länge. Det är en ganska ny som kom alldeles nyligen här. Sen har vi inte hunnit ut i stora medier så länge. Men ska se här. Ja, det står ingenting mer direkt. Men i alla fall. Så det är det det handlar om. Det handlar om att bryta ner demokrati och ställa till så mycket jävelskap som möjligt i Irak genom att mörda, tortera och spränga sönder. Sen kan man ju ställa frågan om väst ska försöka införa demokrati överallt. Det är en helt annan diskussion. Där är väl jag lite tveksam, utan det gäller väl helt enkelt att hindra det som hotar väst. Det är sånt man ska stoppa i första hand. Jag är lite mer inne på den här linjen och bygga en ny järnridå. Och skydda väst innanför ungefär. Och sen har man hittat personen bakom Sasser. Det är alltså det här viruset som fortfarande ut och rör sig, eller om det kallas för mask. Jag vet inte om ni har märkt på datorerna att det har gått ovanligt segt de senaste veckorna här. Och det är en mask som heter Sasser. Vad den gör är att den ber sig runt på internet och helt enkelt ställer till så mycket arbete överallt på internet. Ger sig in i datorer och kopierar sig själv och så skickar de ut signaler så att internet bara saktas ner. Och nu har man hittat personen bakom. Det visar sig vara en 17-åring i Tyskland som satt hemma och knackade ut Sasser. Och det var via tips man fick tag i den här personen, som inte har namngetts, men en yngling, en tonåring i Tyskland. Och det var via tips man hittade den här personen, och polisen gick in och beslagtog och hittade på datorn den här source-koden för Sasser. Så att det är så. Men Sasser själv däremot vill fortfarande ut och rör sig på nätet. Jag vet inte längre den kommer hålla på och snurra runt. Jag tror hon står och går sig själv. Coast Guard i England har kustgardet, alltså har tvingats bara skriva ner saker med penna och papper. Och sjukhus i Hongkong har fått stora problem, och ganska stora delar av den industrialiserade världen har fått problem på grund av Sasser. Och sen kan man säga att det här är ju då på sätt och vis ett snällt virus eller mask. Den är osnäll i och med att den ställer till stora problem, ekonomiska skador, och folk får inte sjukhusvård. Och det kan faktiskt ha dött folk på grund av det här, blivit skadade, eftersom sådana som kustgardet inte kan arbeta lika lätt och sjukhus inte kan arbeta lika lätt och så vidare. Så att det kan ha medfört både död och personlig skada, förutom ekonomiska skador. Men det är vad man vet, och det är ju ett virus som så att säga märks. Det finns ju en hel del virus som inte märks, som går in och kollar i våra datorer och tar ut information och så vidare. Så att det är det man ska tänka på när man hör talas om dessa virus och maskar allt vad det heter, att de som märks är ju då på sätt och vis varningsflaggor för vad som kan förekomma med vad som inte märks. Alla som vill ta reda på saker utan att det ska märkas. Så att jag vet inte, det finns då en fördel kan man ju säga med de här virus på så vis, även om jag inte tillhör de här virusliberalerna som tycker det är en hel fördel. Men i alla fall, så långt om Sasser. Jag ska leta fram lite mer här. Det här är Radio Nacka 99,9, måndagen den 10 maj 2004, klockan är 7:22. Och vi har en sådär 12 grader här i Nacka. Det kommer kliva upp till en 17 grader idag. Det är lite lätt sol, men det kommer att mulna på till och med komma några enstaka regnskurar under dagen. Kanske tur att man inte kan se Al Jazeera och Al Arabiya, för i media arabvärlden så körs det här nu hela tiden som att titta här hur Amerika är. De här bilderna används som det. Det sker väl även europeiska media. Jag har faktiskt undvikit svenska media de senaste dagarna. Då ska man komma ihåg en sak här när det gäller den här skandalen. Att är det verkligen så att det är så här Amerika beter sig, som man då försöker framhäva? Det är det de här försöker vinkla till. Det är till och med svenska media. Vänta nu här. Vilka var det som slog larm om de här skändningarna? Det var amerikaner. Och larmen nådde CENTCOM, alltså centrala kommandot i Mellanöstern, där den 14 januari. Så vilka slog larm? Det var amerikaner. Vilka startade omedelbart en utredning? Amerikaner. Vilka offentliggjorde utredningen och anklagelserna? Amerikaner. Och vilka skrev om anklagelserna och startade utredning? Amerikaner. Och vilka lämnade den första 72-sidig rapport? Amerikaner. Och varifrån kommer de uppgifter som vi nu alla ser? De kommer från den amerikanska rapport. Och vilka visade nu bilderna? Det var CBS i veckan. Amerikaner, amerikanska media. Och vilka är enormt upprörda över den kännande behandlingen? Hela Amerika. Och vilka arbetar aktivt på att rensa ut de få som utför det missdåden? Amerikaner. Och vilka är glada över bilderna? Ja, det är väl alla USA-hatare som gärna vill se sånt här. Och vilka gladare bilder på torterade amerikaner. Ja, det finns också en hel del folkmassor som jublar över sådana bilder i några av de här länderna där nere. Så hela Amerika är emot vad som hände och åtgärder nu. Och det visar den stora syn som finns på demokrati. Jag kan bara ta några datum också. Larmen om de här övergreppen nådde centrala kommandot. Alltså sent kom den 14 januari i år. Dagen efter, 15 januari, startade de en utredning. Och den 16 januari, alltså 2 dagar efter man fått reda på det, så gick man ut med en pressrelease inför journalister då, vid CENTCOM. Och där skrev man om anklagelserna i allmänhet. Och den 17 januari i år så skrev New York Times och Wall Street Journal om de här händelserna. Och CNN hade det ett par dagar senare. Och London Times hade det 18 januari. Då hade man inte de här bilderna till, men den 14 januari fick CENTCOM reda på det. Den 15 januari startade man en utredning och den 16 januari gick man ut med en pressrelease om det. Och detta säger jag bara eftersom man är svenska med och har fått uppfattning att det här precis just nu har kommit ut och att det liksom nej, det här är en ting som man har fått reda på, utrett direkt och till och med gått ut med pressrelease om. Och i mars-april kom det då en 72-sidig rapport. Och för närvarande pågår, jag vet inte om det är 20-tal olika utredningar om det här. Och att det blev så stort just nu, det var att CBS i förra veckan hade bilder till den här utredningen också som man gick ut med. Och då blev det betydligt större. Så man bör ju sätta det lite i perspektiv. För i svenska media får man faktiskt uppfattningen att man får en helt annan bild av de här sakerna. Det är lite tråkigt med media som har en sån, har lämnat det här med att försöka informera i heltäckande bilder, utan bara försöka göra sensation och framförallt gärna vänstervriden sån också. Det var ett program på TV förra veckan om AMS, Arbetsmarknadsstyrelsen. Och där är en fråga, om man ska satsa extra hårt på de som är långtidsarbetslösa eller om man ska börja satsa direkt när de kommer går innanför dörrarna på AMS. Det är ju en fråga om hur mycket resurser man har. Satsar man allt på de som direkt kommer in på AMS, så är det så att många av dem kommer att hitta jobb ganska snart därefter, och då kanske bortkastar resurser och det kanske blir värre för de som är långtidsarbetslösa. Men när man sen satsar man bara på långtidsarbetslösa, så kanske en del som är korttidsarbetslösa tappar initiativet och förblir långtidsarbetslösa. Eller blir det. Så att det är hur som helst. Det är en sån där liten enkel frågeställning man kan diskutera fram och tillbaka. Och det tog man upp i ett tv-program på SVT här i Dokument inifrån förra veckan. Och då försöker man göra en sån här skandal. Då försöker man liksom göra en sån här uppdrag granskningsstil. Att man skulle visa, vilken skandal. De satsar bara på de långtidsarbetslösa. Men de andra då. Och så försöker reportern göra en lång sån där grej. För han ställer en fråga om hur många procent är det som får arbete efter hur många dagar. Och då visste inte chefen exakt hur många procent det var. Och då försökte han göra en sån här grej av det. Men jag har siffror här. Och det där maldes evighet. Så det är så tråkigt när man gör kampanjjournalistik. Jag tror att många journalister vill, de vill liksom vara balla eller göra någon egen grej och vara stjärnor. Och de skulle egentligen vara rockstjärnor eller konstnärer kanske någonting. Men de har hamnat som journalister. Då försöker de liksom utnyttja sin ställning därför till att gör någonting ball som ska märkas. Det är väldigt tråkigt. Det är en form av Aftonbladets journalistik som tyvärr då sprider sig. När det sprider sig till public service är det väldigt trist. Så att det var tråkigt. Det var en verklig bottennapp att se det programmet på SVT om arbetsmarknadsstyrelsen, som när det var en fråga som man egentligen inte har någon dynamit på det sättet. Det är någonting som man kan diskutera som är viktigt, men nåja. Och en del säger att det beror på, ja, vi har kommersiella medier, vi måste konkurrera med TV4 och TV3, och till och med TV4 måste lämna sin seriösa stil. Och nej, jag vet inte. Någonstans är det ärlighet som funkar bäst. Det finns en TV-kanal som heter C-SPAN i Amerika där man skippar det här med att försöka göra sensation. Man har ett helt annorlunda koncept här i dagens medievärld. Nämligen, man kommenterar inte. Man presenterar bara. Och dessutom presenterar man alla sidor av alla frågor. Så man låter liksom företrädare för en sida säga sitt, företrädare för en annan sida säga sitt. Och så bara liksom kör man ut det. Utan kommentarer, utan styrning, utan att klippa. Man klipper aldrig ens. Det är ett helt annorlunda koncept i dagens medievärld som man kan rekommendera. C-SPAN. Länk finns på min hemsida radiolars.com till C-SPAN. Som sagt. Så i det här programmet så försöker jag liksom att rensa upp. Jag utgår lite från dagens nyhetskör och försöker ge den andra sidan av saken för att liksom ge en liten form av balans. Men jag måste säga att ibland känns det övermäktigt, och jag har inte kollat in svenska medier de senaste dagarna, för att ibland orkar man inte, det är för mycket. Så jag kan bara ge ett råd: tro inte på vad ni ser och hör i svenska media rakt upp och ner. Nej. Det är en liten del av sanningen, men de utelämnar för första stora delar får ni aldrig reda på. Det är det första. Men ni får reda på några få saker, och de blåses upp och förvrids. Så att jag måste säga det, jag har följt med det många år, arbetat med det också många år, och det är faktiskt en enorm vridning här i Sverige. Och ni får inte reda på vad som händer, och ni får bara små delar av sanningen, och de förvrids och blåses upp. Och för mig blir det nästan övermäktigt att sitta och försöka rensa i det här varje dag. Så att jag har gjort det några gånger då och då, som ni har sett eller hört. Och på min hemsida har jag länkar till lite sån upprensning. Men man har bara inte tid att gå igenom alla felaktigheter och allt spin som det heter på engelska. Så jag bara råder att ge ut i världen och kolla lite på internet. Det är det bästa rådet till att börja med. Man kan ju börja på min hemsida där jag länkar vidare till en hel del ställen, och sen kan ni kanske gå vidare själva. Så gå till radiolars.com till att börja med. Och San Francisco har man ett helt annat problem. Revenge of the Frogs. En hel del grodor som har börjat invadera San Francisco och föröka sig som bara den. Och de äter allting och verkar kunna förställa balansen. Det är ju nästan lite ökenklimat här, så att de kanske kan ställa om balansen där i San Francisco. Och det värsta är att de är söta också. Så att det är ett problem man har borta i Kalifornien med alla dessa grodor som nu invaderar och förökar sig. Bara för att ge ett perspektiv. Alltså det här är en sån story som jag vet inte om jag kan kolla upp. Men ibland så kommer det ett nyhetsstories där man har tagit en liten del och blåst upp och förvridit. Det här kanske är en sån, eller också är någonting som man verkligen bara ska säga åh nej om. Det meddelas då att ifrån England så uppmanas skolbarnen då att vara försiktiga med det här med sex. Och man har problem med teen pregnancy. Och då uppmanas tydligen ungdomarna att det är bättre att hålla på med oralsex istället. Därför att då blir de inte gravida åtminstone. Jag vet inte. Jag vet inte om det verkligen undersökningen har, eller om man har verkligen bara uppmanat. Enligt vad det står här, läser The Guardian. Och enligt vad det står där så uppmanar man alltså ungdomarna till det. Ska man göra det? Men jag vet inte om det är någonting som Guardian har vridit till eller om det verkligen är så, men läser man artikeln får man uppfattningen om att det här vill då sex educators i Storbritannien uppmana barnen till. Ni får vänta tills det kommer i Aftonbladet här idag eller senare, skulle jag tro. Men läser man lite djupare ner i artikeln, som egentligen kommer från The Observer, så står det: "It teaches people assertiveness skills and that they should be only as intimate as they feel comfortable with." Så det låter ju bra. I alla fall, vi ska gå vidare om en stund, så ska vi kolla vad som händer med Stockholms historia under 750 år. Det är 750 år, det är alltså ungefär lika långt som två sådana här program, är det inte det? Bättre förr då? Ja, det vet jag. År 1452, det var förr, angrep Christian den första med sina danska och tyska trupper över landgränsen i söder i Sverige. Och detta samtidigt som en flottstyrka landsatte soldater på Norrmalm. Vad är det här? Jo, vi ska fortsätta läsa ur Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson. Det handlar om stridigheter mitt inne i Stockholm. Tyskar och danskar landsatta på Norrmalm. Men uppbådade bönder drev dem dock tillbaka efter en slutstrid på Blasieholmen. Inga kommentarer. Det gick sämre för förövarna när upprorsmän år 1457 ärvade fästningen och tvingade Karl Knutsson att lämna landet till förmån för unionskungen Kristian den första. Ett uppror bland ärkestiftets bönder 1463 ledde till en ny belägring där bönderna fylkades på Brunkeberg, gick över Helgeandsholmen och reste stormskärmar mot Norreport. I det läget anlände i belägarnas rygg kungatrogna trupper från fästet Steket och genomförde en massaker på bönderna. Men bara ett år senare hade ett stormannauppror brutit ut. Kristians trupper besegrats vid Haraker och kungen tvingats fly in i Stockholms slott. Nu inneslöt staden från norr och från söder, och på Mälaren kryssade en liten eskader för att förhindra tillförsel av förråd från det inre av landet till slottets besättning. Men sjövägen mot Saltsjön kunde man inte spärra av, och därför anlände förstärkningar från Danmark. Med dessa ryggen kunde garnisonen göra utfall mot belägrarna. Och som så ofta vid de senmedeltida belägrarna drog sig upprorsmännen tillbaka till positioner vid Rotebro. Kungen tvingades dock lämna Stockholm, även om belägringen fortsatte ett tag till. Bara två år senare angrep en ny stormannakoalition under Erik Karlsson Vasa och ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstierna. Dessa anföll Stockholm, men nu till förmån för kung Kristian. Än en gång visade sig hur utsatt en belägringstrupp på malmarna kunde vara. När dalkarar och upplänningar under Nils Bossom Sture drog fram via Kungsholmen och med framgång angrep Kristians svenska anhängare. Belägringen bröts och i november 1467 återvände Karl Knut som bonde för att återta den svenska tronen. Och rubriken på nästa stycke är Slaget vid Brunkeberg 1471. Vi har mycket få uppgifter om de senmedeltida belägringarna, men vid enstaka tillfällen tänds helt plötsligt strålkastarna mot scenen och pjäsen kan studeras fullt ut. Även om det oftast är en mycket partisk skildring som har lämnats till eftervärlden. Den största och mest omskrivna kampen om Stockholm ägde rum på Brunkebergsåsen den 10 oktober 1471. Rikets starke man efter Karl Knutons död året innan, riksförståndaren Sten Sture den äldre, samlade kring sig en koalition av svenska bönder och stormän samt de välbärgade danska stormännen Erik och Ivar Axelsson Tott. Stockholm hölls av den sturetrogne Knut Jönsson Posse, som snart kunde se en kombinerad dansk-tysk flotta anlända och ankra vid Vallmundsön, Djurgården nuvarande. Tyska legosoldater och moderna belägringsmaskiner, inte minst tunga kanoner, mörsare, fördes i land och belägringen inleddes. Men bara några veckor senare var undsättningen på väg. En styrka gick via Södertörn, varefter förstärkningar sändes in i Stockholm och andra trupper skeppades över till de norra stränderna. Samtidigt gick Sten Sture med huvudstyrkan norr om Mälaren. Den 9 oktober samlades trupperna på Järvafältet. Huvudmassan bestod av västgötar och smålänningar, men här ingick också östgötar, sörmlänningar, bågskyttar från Dalarna och från Bergslagen. De allierade danska stormännen bidrog sannolikt med sitt frälserytteri som, tillsammans med svenska ryttare, utgjorde en professionell del av armén. Kristians trupper uppe på Brunkebergsåsen bestod av danska frälseryttare, tyska legoknäktar, men också upplandsbönder från de kungatrogna Oxenstiernas och Vasarnas gods. Sten Stures trupper riktade sitt huvudanfall mot Kristians framskjutna positioner vid Santa Clara kloster, och detta samtidigt som Nils Sture med en del dalkarlar gick norr om Kristians ställningar. Och detta för att kunna anfalla åsen österifrån. Och källorna till vad som sedan hände är partiska och propagandistiska. Antingen är det Sturekrönikan, Brunkebergsvisan eller Olaus Petris krönika vi studerar. Men i stora drag vet vi ändå vad som hände. Och det ska vi höra mer om snart. förmiddagen den 10 oktober anfölls Kristians män vid Santa Clara. Och detta innan angriparna började röra sig upp emot den kungliga huvudställningen uppe på åsen. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9. Det är måndagen den 10 maj 2004, klockan är 7.50. Vi har en sån här 12 grader i Nacka just nu och det kommer kliva upp till en 17 grader. Det var lite, så här, lite lätt sol, men molnigheten kommer öka på och även några enstaka regnskurar kommer att inträffa senare under dagen. Man kan höra den här sändningen på 99,9 MHz och på radiolars.com. Och vi fortsätter med boken Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson. Framgången mot den kungliga huvudställningen uteblev. Och istället lämnade förövarna sina positioner. Och de strömmade ner längs åsbranten med riddaren Strange Nilsson och det danska baneret Danabroka i spetsen. I det läget genomfördes ett motanfall från Sten Stures trupper och Kristians män drog sig tillbaka upp mot åskrönet. Men de förmådde inte hålla sina positioner där, utan reträtten övergick i flykt ner mot fartygen vid Käpplingeholmen, nuvarande Blasieholmen. Under tiden hade Knut Posses folk underminerat kavelbron som ledde från Norrmalm till Blasieholmen. Resultatet blev katastrofalt, med hundratals drunknade danska och tyska soldater, medan andra lyckades ta sig upp till sina skepp. Vi saknar uppgifter om de totala förlusterna, men enbart vid kavelbron beräknas mellan 600 och 900 man har drunknat, och sammantaget blev det en stor steger för Sten Sture och hans allierade. På nyårsafton år 1489 invigdes Bernotkes stora Sankt Göran och drakens staty i Storkyrkan. När Sankt Görans bilden fördes som en helgonprocession genom staden innan den placerades på fundamentet till kyrkan. Symbolen för segern 1471 var på plats. Och i samverkan införde också stat och kyrka Brunkebergsdagen den 10 oktober som en stor kyrklig högtid. Den blev snart den viktigaste festen i det senmedeltida Stockholm. Och där gick stadens alla präster i procession med heliga reliker. Där slutade avsnittet. Vi läser kapitlet Kampen om makten över Stockholm i boken om Stockholms historia. Och nästa kapitel börjar Stockholms krigshistoria kulminerar, men det får vi gå in på imorgon. Det är en sak jag undrar du. Jag kollar på Rapport och Aktuellt. Ibland så har de lyckats få tag i videofilmer av brottslingar som begår sina brott. Det kan vara rånare som är inne i en affär och skrämmer slag på alla och skäl, guld. Och det kan vara folk, det var folk i en sommarstuga en gång som var inne och stal. Då hade innehavaren haft en sån här videobandspelare som stod och gick. Men när man visar de här bilderna i svensk tv så retuscherar man bort ansiktet som man inte känner igen. Varför gör de det? Samtidigt kan de då köra Uppdrag granskning där de går ut och filmar folk som inte vill bli filmade och till och med uttala anklagelser mot dem som ibland visar sig vara verkligen överdrivna eller inte ens sanna. Så hur kan det komma sig att de som bevisligen är brottslingar, som man ser om bevisligen utför ett rån, ett våldsbrott eller bevisligen utför inbrott i en sommarstuga, kommer så att deras ansikten inte visas? Ibland är det till och med så att man skulle kunna behöva gripa dem, att det vore en hjälp. Ja, det där är någonting som jag undrar över. Det brukar ju vara så att media är rädda för att uttala att någon är brottsling innan han är dömd. Och det är ju riktigt. Utan man säger att han är misstänkt då. Men när det är någon som utför ett brott, för det första behöver man inte ens kommentera. Man kan ju bara visa det. Och är det då att han bara är misstänkt för brottet? Jag är ju juridisk mening i det. Men när man visar bilden så visar man ju bilden då. Så att det där är någonting som jag undrar över. Att det finns sådana allmän idé att liksom rent slöder, gatuslöder som begår brott och brottslingar då, de ska skyddas så att deras ansikten inte visas. Men man kan visa ansikten på andra som man då hittar på anklagelser. Och det är någonting som är verkligen vridet här i. Och det där, jag skulle kunna berätta mycket mer om det, jag ska inte göra det nu, men det går tillbaka till en det går egentligen tillbaka till Lenin det också, en idé om att vända på ner på samhället och hur man vill liksom bryta ner och sen ur askan så ska fågel Fenix resa sig. Det var den idén Hitler hade och Mao Tse-tung gjorde samma sak. Han skickade ut sitt röda garde som bröt ner. Man bryter ner framförallt det som är lite samhällets stöttepelare, det som är medelklassen i ett samhälle. Och det gör man för att de som är diktatorer då ska få makt. Så att det ska vara långt mellan dem och folket, ett stort avstånd. Därför behöver man så att säga bryta ner. Men sen när man väl har lyckats bryta ner, då fängslar man. När Hitler skickade ut brunskjortorna som körde kristallnatt och slog sönder. Sen hade han ihjäl dem när han kände sig att han hade makten. Saddam Hussein, när han kände att han på att förlora makten, han släppte ut brottslingar på gatorna. De värsta våldsbrottlingarna släppte han ut strax innan ockupationen trädde kraft där. Det är många av dem som är problemen nu förresten. Men så att det där är gammal vanlig tricks, och nu tror jag inte att SVT tänker så konspiratoriskt, men jag tror att det finns en allmän kultur då i den gamla vänstervågen igen, och liksom bryta ner på något sätt. Och starkaste inspirationen kommer kanske från Maos Kina då, eftersom det är det man har sett upp till så länge. Där skickade de Mao Tse-tung ut för röda gardet som trakasserade sådana som var lite framstående, de var idrottsmän eller konstnärer eller som borgmästare i någon stad. De trakasserade så bröts ner och många begick självmord och de inte mördades och sådär. I alla fall, så som en liten del i det, som en följd av det, så skyddar alltså då hellre Rapport Aktuellt fortfarande då brottslingar som bevisen utför brott. Och de behöver inte ens säga det, de vill bara visa bilderna. Men då gömmer man deras ansikten. Det är mycket konstigt, verkligen konstigt. Framförallt när man visar ansikten på andra. Oj, oj. Ja, det finns en del att göra med media. Det finns en hel del att göra, jag önskar man slapp tänka på det. Men jag vet inte om man kan ha lite nytta i det här programmet. Det är minst nu upplysa om hur det ligger till, men det är väl, jag vet inte. Det är väl ingen som är intresserad av det. Det är bättre att bara fördömas vidare och slippa tänka och sådär. Lalla med. Anslag utgör för den här sändningen Radioföreningen Nacka. Och vi sänder direkt varje morgon mellan 7 och 8. Sen har vi en massa intressanta andra program också som rullar vidare. Man kan även gå till radiolars.com om man vill veta mer om just mitt program. God morgon. Nu är klockan alldeles strax 7.